Idag handlar det som sagt om bön också i predikan. Och det är något märkligt med det här med bön. Vi verkar lite till mans slita med att vi liksom inte är några vidare bedjare. Känner du igen det? Jag vet inte hur många människor jag har mött, både gamla och yngre, som har levt länge med Gud och liksom sådär, men som gång efter annan säger, nej men jag är ingen vidare bedjare. Och kanske är det naturligt att det är så. Bön är liksom inte riktigt som andra saker i livet. Man blir inte proffs på att be och man kan inte tenta av det. Jag läste en bok om bön, så stod det i förordet så här: jag är fortfarande en novis på bön. Vem kan bemästra något där syftet är att bli bemästrad? Det är så bra sagt. Med det sagt ska vi läsa en enda vers och utgå från idag. Ifrån Lukas kapitel 6 och vers 12. Där står det så här: vid samma tid gick Jesus upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. Idag får du en predikan som är starkt inspirerad av läsningen av en väldigt fin bok om bön. Den är tjock och stor, så det är som att man inte riktigt liksom ger sig på den. Men den heter Bön spelade någon roll och är skriven av Philip Yancey. Jag såg till min glädje att man fortfarande kan köpa den på Libris hemsida. Det är ett gott tips. Man kan läsa lite i taget. Och det är ju frågan då. Spelar det någon roll det här med att vi ber? Ibland verkar ju Gud göra under trots att inte en enda katt har knäppt händerna. Det var jättekonstigt sagt, jag hörde det själv. Och ibland ber vi med vitnande knogar och undret sker inte i alla fall. Eller hur? Det är ju den stora gåtan. Hur hänger det här ihop egentligen? Vad spelar det för roll att människan ber? Också de frommaste här inne tror jag kan misströsta ibland. Om vi ändå utgår ifrån att någon lyssnar på andra sidan, vad är det då som hörs? Och vad ska det där leda till att vi ber? Eller får uttrycka lite annorlunda, vad kan man förvänta sig för effekt av att man ber? Blir något egentligen annorlunda? Och ett svar, kanske det tyngst vägande svaret av alla, det är det här vi läste nu. Jesus bad. Vi ber för att Jesus bad. Det är på ett sätt ett tillräckligt svar när vi läser Nya testamentet. Han visar oss hela tiden. Ni vet, i Jesus så sker liksom en slags helig vägkorsning. Han uppenbarar vem Gud är, men han uppenbarar också hur den sanna, oförstörda människan ser ut. I honom så smälter det här samman, och därför så kan vi titta på honom för att också veta hur en människa kan vara. Och han verkar be av alla möjliga olika skäl. Ett skäl verkar vara för att vila från alla människornas behov. Gång efter annan, men det är åtminstone vid några tillfällen, så flyr han undan från de här människomassorna som ständigt vill ha någonting av honom. För att liksom vila lite från det. Och det där kan väl vi känna igen oss i, kan vi inte det? Jag tänker att en del av föräldrarna är i alla fall kvar här. Några småbarnsfamiljer har gått härifrån nu. Men om man ägnar all sin vakna och nästan sin sovande tid också åt små människor som alltid behöver någonting av en, så kan man ibland behöva vila från det. Eller hur? Några nickar väldigt intensivt här nu. Fast nu blev det starkt. Därför att vi kan inte leva så. Vi måste ibland få ta paus ifrån att vara de behövda. Jesus verkar göra det. Trots att han har alla källor inom sig, så vilar han ifrån det. Ett annat skäl verkar vara i Jesu liv för att påminna sig om sitt sanna hem och sin djupaste identitet. Hos Fadern finns inga skiftningar mellan ljus och mörker. Där finns ingen ondska, inget lidande och ingen död. Där är liv, ljus, frid och barmhärtighet. Och ibland, ni vet, vi kommer till det sen, men vi ber ju för världen. Det har vi gjort redan i den här gudstjänsten. Vi ber för våra utsända, vi ber för vår stad och så, va? Det där är jättebra. Det måste vi göra. Fortsätt med det. Men ibland så måste man också få ta en paus ifrån all nöden. Inte för att fly den här världen, utan för att i någon mening liksom korrigera sina perspektiv. Jag måste få finnas inför honom som inte behöver mig och som heller inte äger några skiftningar mellan ljus och mörker, där frid råder. Philip Yancey säger i den här boken så här bland annat, att avfärda bönen, det att säga att den inte spelar någon roll, är detsamma som att betrakta Jesus som vilseförd. Eftersom Jesus ber så spelar det roll. Och för honom verkar det här helt avgörande. Samtalen med Fadern går inte att vara utan. Han är fullständigt hemma inför Faderns blick, men känner sig ständigt lite främmande i den här världen. Ser du det? Han är ju egentligen av en annan värld. Han fanns före allting. Han fanns hos Fadern före allting är skapat. Och så rör han sig i en värld full av mörker och lidande och död och smärta. Och det är som att han liksom, så här, han är mer hemmastad inför Faderns blick än i den här världen. Problemet med den människan som är liksom märkt av synden, det är att det spegelvända i liksom grundläget. Vi är hemma i den här världen och lite främmande inför Fadern. Och bönen är delvis med och hjälper oss att bota saker. Den ställer tillvaron rätt. Det finns en gammal bok av C.S. Lewis. Han har skrivit många goda böcker om kristen tro. Han har också skrivit några skönlitterära böcker, med science fiction-böcker. En av dem heter Perelandra. Och där i finns det en ängel som står snett. Den här ängeln står snett. Och så inser en av personerna i den här boken efter ett tag att det inte är ängeln som står snett. Ängeln står rakt. Allt annat är snett. Och någonstans är det som att inför Faderns blick så ställs saker rätt. Låt oss gå till en annan text. Johannes 17. Jag ska bara stanna kort inför den här. Den kommer vi återkomma till i en predikoserie i fastan så småningom. Men låt oss bara läsa några versar ifrån Johannes 17. Därför att det som är unikt här är att vi får ett längre avsnitt där Jesus ber. Där vi vet vad han ber om. Och så står det så här från vers 1. Han har talat här i några kapitel, sitt avskedstal. Och så i kapitel 17 står det: efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Att känna Gud, det är enligt Jesu bön här själva den djupaste meningen och målet med människans liv. Detta är det eviga livet, att de känner dig och mig, säger han faktiskt. Fadern och sonen. Och så dras liksom draperiet undan här. Så vi lyssnar till sonens samtal med fadern, där han i bön påminner sig själv om vem han är. Den där härligheten som jag hade hos dig innan världen var till. I bön ställs perspektiven rätt. Det som såg snett ut visade sig vara rakt. Och det som såg rakt ut visade sig vara snett. Tänk om våra böner vill hjälpa oss att dra åt samma håll. En plats, jag tror att du är med på vad jag menar när jag säger, en plats där jag inte behövs. Alltså inte i den meningen att Gud är i knipa. Han är inte ännu en i raden av alla som vill ha något av oss. Du kan sänka axlarna där. Det är inte i polemik med allt det vi har pratat om här idag, om att bli sänd och att svara ja till Guds kallelse. Det är en förutsättning för att kunna svara ja till Guds kallelse. Är du med? Gud inbjuder oss till att delta i det han gör i världen, men aldrig i kramp. Aldrig med spända axlar. Jag måste få komma någonstans där det finns ett möte som inte liksom någon ska ha mig till något. Han väger inte och mäter min insats heller. Han är inte som någon sån här domare i någon idoljury, bara hoppa lite högre. Nej, det här är en plats där jag tankar ljus, godhet och barmhärtighet. Det finns en smak av frihet här. Det finns en teolog som heter Ray Anderson. Han skriver så här: bönen är inte ett sätt att avlägsna livets okända och oförutsägbara aspekter, utan snarare ett sätt att införliva det okända och oförutsägbara i Guds nåds verkan i våra liv. Alltså vi ber inte för att fly det krångliga livet, utan för att Guds värld, Guds ljus och Guds liv ska kopplas samman med den där krångliga världen som är antingen mitt lilla liv eller den stora världen. Det är för att det här ska sitta ihop. Vi rör oss in i bönen för att tala med Gud om det liv vi har omkring oss. Våra stora, våra små glädjeämnen och bekymmer, våra förhoppningar. Och vi kan i bönen också stanna inför en sanning om Gud som liksom får oss att dra efter andan. Det är det som kallas tillbedjan. Bön handlar naturligtvis om att be Gud om saker. Vi behöver få svar på önskemål och behov. Men det stannar inte där. Det finns också andra sidor av bön. Det eviga livet, påstod Jesus i sin bön, handlar om att känna fadern och sonen. Att fördjupas i sin relation med Gud. Att hålla samman min synliga värld med Guds osynliga värld. Att liksom låta kontakt uppstå mellan vår trasiga värld, som i viss mening är mörk och cynisk, och Guds fullkomliga värld, präglad av helhet, helighet, ljus och hopp. Vi vänder oss till Gud i bön för att be om grejer, absolut. Gör det frimodigt. Men tala också med honom om det som glädjer, det som väcker förhoppningar, det som skrämmer, det som skaver, det som tynger. Det är som att det finns en inbjudan i det här att ha en ständigt pågående dialog med Gud om allt som är sant. Om hur det är, om vad jag känner, vad jag vill, vad jag önskar. Efter den här bönen i övre salen som vi precis citerade här, så går Jesus och lärjungarna ut i en trädgård som heter Getsemane. Där ber Jesus i ångest medan hans tre vänner sover väldigt gott. Hans kamp inför det som väntar, den är så brutal att Jesus svettas blod. Det brister i kärlen. Och ångesten rasar i kropp och i själ. Varför kan inte Jesus vara lika trygg och fridfull som sina tre vänner? Det här verkar ju ganska oroväckande. Hur ska det sluta om Jesus är så skakad? Han som sov i båten mitt i stormen. Varför är liksom rollerna ombytta? Här är allt annorlunda. Men kort efter det här, när allt havererar i våld, i prygel, i död, så är det de tre vännerna som faller samman och som faller ifrån. Bönen i Getsemane, den besvaras faktiskt inte med förändrade omständigheter. Du som tänker, den som är lite frommare än jag, de får väl alltid svara på sina böner. Inte ens Jesus får ju alltid som han vill när han ber. Eller hur? Han önskar att få slippa det där, men han får inte slippa det. Han får inte som han vill. Han uttrycker det han vill, vilket är fullständigt avgörande i all bön. Låt det som sägs vara sant och filtrera inte det. Tala så ärligt du kan i dina böner. Men först när han har satt ord på sin egen vilja kunde han liksom lämna över den viljan i faderns händer. Är ni med på att det här är lite viktigt? Det här är inte bara någon liten liksom språkfråga. Det här har med hela vår hållning att göra. Vi ber inte om ursäkt för vad vi vill, vad vi önskar, och vi söker inte Guds vilja istället för vår egen vilja, utan vi måste få kontakt med den. Det här vill inte jag, säger Jesus. Finns det ingen chans att slippa det här? Jag skulle verkligen önska att det här gick att lösa på annat sätt. Är ni med? Han är så riden av ångest. Det är hans mörkaste stund. Och så kan han så småningom säga, inte som jag vill utan som du vill. Men man kan bara lämna över en vilja som man i någon mening har kontakt med. Vi ber inte ske din vilja istället för att vara sanna. Det han vinner i den här bönestunden i Getsemane, det är något annat. Han söker faderns ansikte. Han lättar på själens tryck. Han tankar mod. Han tankar kraft och perspektiv ur samtalet med fadern. Det är svårt att kalla den här bönestunden i Getsemane för misslyckad. Bara för att Jesus inte får som han vill. Bön kan aldrig liksom instrumentaliseras på det sättet. Att vi ber bara för att det ska leda till så här. Utan bönen äger ett egenvärde. Och det där samtalet verkar ha varit helt avgörande för dygnet som väntar. Någon har sagt, love is the merging of wills. Jag tycker det är väldigt bra sagt. Jag har inget bra översättning på det riktigt. Kärlek är när viljor smälter samman, ungefär va? I mötet med en annan människa, i en kärleksrelation, i en vänrelation, så börjar man påverka varandras vilja. Och det är som att det som händer här i Getsemane-stunden, det är att viljan sätts ord på. Men den är inte statisk liksom. Det rör sig. På tal om missionskallelser och livsvägar i livet. Tala med Gud om din framtid. Ja, tänker du, hoppas ungdomarna lyssnar nu. Nej, låt oss alla lyssna på det. Tala med Gud om din framtid. Vad du vill, vad du längtar efter. Lyssna till vad han vill och se vad som händer. Idag inleds böneveckan, som du har hört. Välkommen in i bönens värld. Här finns det rum för tacksamhet, för tillbedjan, för beundran, men också för klagan och sorg. I bönen lyssnar vi lika mycket som vi pratar. Där är vi ibland tysta tillsammans med Gud, vilket inte är så illa. Vad blev sagt? Är inte alltid så mycket, va? Spelar det roll att vi ber? Ja, jag tror att det spelar all roll i världen. Det spelar all roll i världen. Karl Barth, en av 1900-talets viktigaste teologer, han säger att knäppa händerna i bön är början till uppror mot oordningen i världen. Ska vi knäppa händerna i bön? Fader, tack för att vi får komma till dig. Lär oss att be. Dra oss in i din närvaro. Vi vet inte hur vi ska be, står det. Men vi ber, hjälp oss, helig ande, lär oss. Öppna nya perspektiv. Låt livet tillsammans med dig inte stagnera, utan växa och utvecklas, fördjupas och rotas. Vi vill lära känna dig. Amen.